Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr- och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Erik Persson är här, Sebastian Rönnström är här och jag, Mattias Hjelm, är också här uppenbarligen. Tillbaka efter ganska lång semester i Centralamerika där det har hänt både det ena och det andra. Men det är ju underordnat det vi ska prata om nu, nämligen HIF och kanske starta med Svenska Cupen som ju HIF spelat två matcher i, gruppspelsmatcher. Och har den sista gruppspelsmatchen på söndag mot Kalmar. Och kuppen lever allt jämnt. Grabbar!
Ja, rent matematiskt lever den. Men det har ju inte varit något sprudlande spel. 5-0 mot ett division 2-lag. Det är ju svårt att klaga på egentligen. Men de som kollade på matchen såg ju att det var ingen magisk insats. Onsala fick ju faktiskt spela en hel del boll på de premisserna som de vill ha. Skar igenom HIFs lagdelar en hel del och var väldigt nära att göra både ett och två mål. Och sen nu hemma mot Trelleborg så var det ju en första halvlek som man ska inte ta till överord, men jag tar ju inte till överord när jag säger att det var uselt. Sen blev det bättre i andra halvlek.
Är det din bild också, Sebbe?
Ja, men jag håller med och det följer ju lite de mönstren vi har sett under försäsongen att det finns stora spelmässiga brister i det här HIF-laget. Bitarna sitter inte på plats riktigt. Nu var det dessutom två nyförvarv på mitten. Det är ju klart att det tar lite tid att få in dem i spel. Bland annat Fredrik Holst gjorde ju sin första match på flera månader, över ett halvår. Så det är ju klart att vissa sådana faktorer kan spela in. Men jag tycker ju att man har ju sett att HIF har sett svagt ut på försäsongen. Även när man vann den här matchen mot Helsingör med 1-0 som det blev så stort jubel efteråt. Det var ju i ärlighetens namn en svag prestation tycker jag då också. Så ja, där finns mycket kvar att jobba på. Nu är det nästan bara en månad kvar till Superettan börjar. En månad och tre dagar när vi spelar in detta och det vill nu till att HIF i närtid börjar hitta ett spel som fungerar bättre än det de visar upp mot Trelleborg. Även om det som Erik sa blev bättre i andra halvlek. Det var svårt kanske att göra det sämre, men det får man ändå ge dem att de steppar upp där. Men första halvlek var ju inte godkänt och det märktes ju också på reaktionerna från supporterna som var på plats. Det blev lite burop och vakna HIF i pausen där. Så ja, där finns mycket kvar att jobba på.
Vi ska snart fortsätta att bryta ner, inte minst då den matchen mot Trelleborg. Jag vill bara ge er som lyssnar lite sådär heads up på vad som kommer. Det är en debuttrend, en zoomarintervju.
Och som Almadjed mittfältaren. Ja.
Precis, som vi ska prata om. Och mitt fältet i stort, ni har skrivit en del om det där redan. U21-match var det, spaningar därifrån och Benjamin Aqua status där och titta fram då mot Kalmar och så har vi en punkt som heter signalerna och jag önskar att ni som hade varit med redan innan vi drog igång själva inspelningen. För det var höga ramsor här inne i poddstudion och det fanns till och med attacker här. Men vilken typ av attack, den kanske vi ska återkomma till. För det, och nu sitter ni och ler här, Sebbe och Erik.
Ja, vad ska man säga? Nej, men attacken... riktar väl sig mot Svenska fotbollförbundets hemsida.
Det är den mest brinnande frågan i svensk fotboll. Ja, ja. Strunt i VAR och ordförande och allt.
Hemsidan som är klappkass. För anledningen till att den här attacken kom från första början var ju för att Amamussin stod noterad för 2 mål och inte Ali Suljic.
Mot Onsala då?
Mot Onsala. Det är långt ifrån det enda felet.
Och det var ett fel på fler matcher här i cup. Alltså just med målskyttar som borde vara en sån grej som man inte kan fela på.
Och den är
på.
Ju otroligt eller ganska så svårnavigerad, och framförallt så får man ju egentligen ingen information.
Ingen
statistik, ingenting. Så en otroligt undermålig.
Och så har det varit i flera år, det måste få ett stopp nu. Och samma, nu när de inte ens har rätt målskyttar, då blir man ju...
Och går du in en lördag eftermiddag runt klockan 3-4 när många matcher spelas, då är det nästan omöjligt att gå in på sidan.
Då är det error.
Blir det error. Så det var lite det den riktade sig till. Så det hade ju inte så mycket med HIF att göra, men det blev en liten attack här.
Och inte så liten heller, men alltså, när ni stövlar på så här, tvingade mig att ringa upp förbundet här nu, att de ska få försvara sig för att vi ska ha någon slags god journalistik här.
Det hade jag gärna hört ett sånt samtal.
Ja, men det har ju faktiskt, vi är ju inte de enda journalisterna, och ja, det är även supportrar och allmänt fotbollsintresserade som har klagat i flera år på detta, och det har ju faktiskt lyfts medialt på vissa sätt också, men det händer ju ingenting, så att vi får väl vi får väl lyfta det ännu en gång som vi gör nu.
Så just vad gäller deras webbplats så är det ett Kalle Anka förbund.
Ja. Ja. Webbplatsen är lite Kalle Ankig. Ja.
Hej och välkomna till Ankeborg. Vi ska prata om pengar och knatte fnatte chatte. Nej, det ska vi inte. Nu fortsätter vi med HIF och Svenska Cupen. Nu har ni fått attackera klart här. Jag ska dra igång vidare snacket om matchen mot Trelleborg genom att ställa frågan så här till er. Som sagt, jag har ju varit borta nu ett antal veckor. Innan jag åkte så vill jag minnas att det snackades en hel del om att nu så ska det verkligen vara 4-3-3 som gäller i HIF. Och så kommer jag hem och börjar läsa i kapp en del och så bara, men vänta här nu. Det här ser ju inte ut, i alla fall siffermässigt och uppställningarna som vi har skrivit, som 4-3-3. Det ser ut som 4-2-3-1. Känner vi igen det mönstret sen förr? Ja, säger jag. Och jag undrar, vad hände med 4-3-3? Har jag fattat allt fel igen?
Ja, man undrar ju, för det ser ju också ut som 4-4-2 ibland, vilket jag hävdar att det gjorde stundtals i höstas också när HIF var desperat efter poäng. Men nu, de senaste matcherna har det ju definitivt varit ett tydligt liksom 4-2-3-1 och ibland liksom 4-4-2 inslag till och med nu i liksom Trelleborgsmatchen. Så. Och sett till värvningarna nu på sistone, Fredrik Holst, Adam Hellborg, och så finns redan Zoom Al-Majed. Jag skulle vilja säga att de i grunden, om vi nu tänker att Benjamin Aqua är skadad, att det kanske är de tre mittfältarna som ska rankas högst. Det är i min värld tre sittande mittfältare, tre sexor. Fredrik Holst absolut kan vara åtta och lite så, men det är ju ingen av dem som är en tia. Och då, samtidigt som man gör de här värvningarna, så liksom oljar man igång något 4-2-3-1-maskineri. Visst, man kan hävda att det är en lek med siffror kanske, men det är inte det 4-3-3 som jag tänker mig. Alltså när jag hör 4-3-3 så är det inte så jag tänker att det kanske borde se ut. Och det är otroligt intressant att se hur de gör här nu med Hellborg, Holst, Al-Majed och alla andra mittfältare. Det är 12 innermittfältare kontrakterade. Och ska det vara någon tia då i ett 4-2-3-1, ja, då är det kanske Rasmus Jönsson, Oliver Stojanovic Fredin, Ayan Kabashi, alltså de som slåss där. Och nu har Rasmus Jönsson varit bra under försäsongen, men hur heta är de egentligen? Är det de man ska bygga detta på? Mm. Nej, jag förstår dina frågor. Jag undrar också.
Eller är det så att jag helt enkelt skruvat ihop det i min skalle och fått för mig att man bestämt sig för att det ska vara 4-3-3?
Nej. Det har varit tydligt varenda gång. Ett bra tag nu. Ja, redan inför försäsongen. 4-3-3 heter det. Och även när det inte har sett ut som 4-3-3 och vi har frågat, så har de ändå velat få det till att det är ett 4-3-3. Och då kan man ju snacka om att det är en lek med siffror hit och dit, men ja.
Det låter lite grann som att du säger så här, ja men jag ser en kon på plan. Nej, det är en fyrkant. Ja men jag ser ju att det är en kon. Nej, det är en fyrkant. Ja men är det en spade? Nej, det är en hink.
Sen har det absolut sett ut alltså, som ett mer renodlat 4-3-3 stundtals, men nu på sistone har det ju mer varit åt ett 4-2-3-1 håll.
Ja, det är väl främst i de senaste kanske 3 eller 4 matcherna som då har blivit mer förskjutet när man har flyttat upp en av dem.
Och det, ja, och det blir ju än mer intressant med tanke på de här mittfältsvärvningarna.
Det känns ju onekligen som att om man då ska tänka att man ska spela 4-2-3-1, du nämnde ju de alternativen där som kan spela 10. Även jag kan tänka mig en sån som Benjamin Aqua skulle kunna passa.
Ja, nu räknar jag ju bort honom. Är Benjamin Aqua skadefri ska ju han in i en elva. Det är ju nästa storförsäljning då, enligt HF själva, så att han måste in.
Men då utgår man från det, så känns det ju som att en sån som Rasmus Jönsson står väldigt bra i kurs för att ta en startplats just nu, så länge inte Aqua är skadefri, för Rasmus Jönsson har gjort det bra på försäsongen. Ett av få positiva utropstecken tycker jag. Han kan ju definitivt spela i en sån roll. Just.
Samtidigt, då får du inget djupledshot. Det såg man nu mot Trelleborg exempelvis. Ska Rasmus Jönsson vara där? Det är liksom boll på fötterna det handlar om då. Har mittbacken boll i uppspelsfas, så vänder sig alla om och vill ha den på fötter. Det finns inget djupledshot. Så har man Rasmus Jönsson i en sån roll, ja, då kanske man ska ha Amin Alamawi där framme som kan dra isär motståndarförsvaret lite. Då måste Löper och Ring också kunna dra iväg, för Rasmus Jönsson är inte den spelaren. Så att Oliver Stojanovic Fredin, som har en del begränsningar, han hade kanske, det är kanske enklare att säga till honom att du Oliver, dra iväg mot den ytan, skapa liksom ytor för andra, du får kanske inte bollen hela tiden. Han har liksom lite fler sådana egenskaper. Sen finns det ju andra brister där, men ja, det finns fördelar, det finns nackdelar med Rasmus Jönsson i en sån roll som jag ser det, med tanke på vad de har i övrigt också. Och om man nu tänker om Amosin som nia.
Ja, jag tror vi gör så här att jag sa att vi skulle prata om kuppen. Vi återvänder till kuppen eftersom ni nu är inne mycket på mittfälts problematiken. Och Sebbe, du skrev ju en krönika där om att det fanns 12 stycken, vill jag minnas.
Ja, 10 i truppen nu och så 2 som är utlånade då i Lukas Lingman och Viktor Göransson.
Och då räknar vi ju in Arjan Kabashi som har spelat mycket inom mittfältare.
Som han har spelat i princip uteslutande inom mittfältare på försäsongen.
Spelade vänsterforward nu i 21-matchen igår, men absolut mest inom mittfält. Ja.
Så, och där landar det ju i hur ska man lösa det här? Hur ska alla få plats? Och alla får ju inte plats, men Om man ska vända på kuttingen, så kan man ju säga utifrån era resonemang alldeles nyligen att HIF verkar ganska svårläst för motståndarna också. Tystnad.
Svårläst.
Ja, men om det egentligen inte går att säga om det är 4-3-3 eller 4-2-3-1 och hur de egentligen spelar och vem som ska spela och var de ska spela och spel som inte funkar och det är bara drygt en månad kvar till...
Om spelet inte funkar så är jag kanske svårläst för motståndarna, men det är ju inget vidare bekymmer för motståndarna när det inte är så mycket som funkar, tänker jag.
Nej,
därav
är
min tystnad.
För nej, jag är
bara, mitt hjärnkontor var tvungen att vevas igång där.
Jag ställer alldeles för komplicerade frågor helt enkelt.
Ja, det var tufft. Men nej, det är väl mer svårläst för HIF själva då, skulle jag säga.
Tror ni att HIF har koll på... Ja, vad de gör har de ju, men hur de ska hantera allt detta med mittfältsmassan och hur de vill spela för att det ska fungera.
Men alltså, det, om man tar de här två värvningarna av Fredrik Holst och Adam Hellborg, så är det ju två bra spelare. Alltså, de är gedigna allsvenska spelare. Det är liksom inga superstjärnor som sticker ut, men de kommer ju kunna göra jobbet och vara liksom, ja, men en form av ryggrad i laget sett till vad de har presterat i sina tidigare klubbar och liksom vad de har för egenskaper. Det är liksom ingen tvekan om att HF har ju varit i behov av de spelartyperna som kan smälla på i duellerna, vara lite småfila och ja, men ha lite karaktär och så här. Så sett ur det perspektivet så fanns det ju ett behov av den typen av spelare. Men sen så tar man då in två stycken samtidigt som man då har valt att lyfta upp Arvin Gigovic och Vilgot Karlsson till exempel. Kan man ju fråga sig hur mycket speltid de kommer få. Även då Stojanovic, även om han kanske då konkurrerar som 10 och inte som 6, så blir det ändå liksom lite märkligt i helheten.
Kabashi
värvades också för ett halvår sedan. Suma Al-Majed, som ju många nu har tänkt nu när han är skadefri, ska vara den här centralgestalten på mittfältet som ska styra spelet. Så nu kanske inte ens där är en plats för honom i startelvan. Så det blir många frågetecken alltså, i ledet efter de här varvningarna. Inte sett till själva varvningarna, för de är ju bra. Alltså det är starka varvningar av en superettan-klubb. Alltså Holst och Hellborg. Det är ingen kritik mot de varvningarna i sig, utan för det är bra. Men just vad det får för följder på övriga truppbygget, det är snarare det jag tycker är intressant och ställer mig lite frågande till.
Andreas Landgren finns med i den ekvationen också. När vi säger 12 kontrakterade så räknar vi in honom också, men han kan ju också konkurrera som högerback, som alla vet. Samtidigt finns Filip Reinhold och Viktor Blix där, så det är ju också en lite delikat fråga med de tre i det ledet. Och sen är det ju det här som jag är inne på, alltså det jag undrar mest över, det är ju likheterna mellan Suma Al-Majed, Fredrik Holst, Adam Hellborg, alltså just det här sittande och mer defensivt präglade. Arvin Gigovic har ju också en defensiv prägel exempelvis. Och Andreas Landgren, visst, kanske lite mer box till box, men ja, en viss defensiv touch där också, det är inte en 10. Så ja, det sen Andreas Landgren, skadehistorik, Suma Al-Majed, skadehistorik, även om man har spelat alla matcher nu efter att ha vilat i årspremiären mot Ramlösa Södra, så har han ju faktiskt inte fått något bakslag. Och Benjamin Acko har väl varit mer skadad än frisk sedan han kom till HIF. Men samtidigt säger de ju att Andreas Landgren är snart tillbaka. Han tränar för fullt. Benjamin Acko ska vi komma in på, men de säger att han bör vara tillbaka snart. Så att, vad händer då om alla står där friska?
Ja, om vi tar det. Vad händer då när alla står där och är friska? Jag funderar så här. Skulle jag gå ner eller upp till Olympiafältet, så skulle jag ta alla dessa 10 eller 12 spelare och fråga, hur ser ni på konkurrensen? Så skulle ju varenda en av dem svara, det är bra med konkurrens. Då måste man vässa sig på träningarna. Vi höjer varandra. Och så är det i alla lag. Men vad tror ni själva? För gruppdynamiken, och det blir flera då som kanske tänkt sig eller förväntat sig speltid, och så blir det inte alls på den nivån som man har gått in säsongen på. Okej, det är professionella spelare, men det är också människor. Hur tror ni, alltså hur påverkas en trupp av när det blir många på få positioner?
Ja, men det kan ju absolut bygga lite frustration. Alltså konkurrens är ju i grunden bra. Kolla på Djurgårdens trupp exempelvis. Där kommer det vara klasspelare som sitter på läktaren, och det är ju liksom, det ingår i livet som fotbollsspelare. Sen finns det ju lite andra grejer här, om man då ska dra en parallell till Djurgården. Ja, de spelar i Europa och slåss om SM-guld kanske. HIF, ja, de spelar i Superettan, och det är ganska liksom tunga lirare här som har CV:n som är liksom långt över Superettan-nivå egentligen. Så att det finns ju karaktärer och personer i det här laget på de här positionerna som verkligen förväntar sig som förväntar sig allt annat än att bli bänkade eller hamna på läktarplats i Sveriges andra division. Suma Al-Majed, du puffar ju för en Somar Al-Majed intervju, vi kan gå in på den. Jag pratade med honom efter gårdagens U21-match mellan HF och BoIS där HF vann med 1-0 efter Anton Nilssons mål i 71 minuten. Och då pratade vi såklart om hur kroppen mår och jakten på toppformen, för det har ju sett lite trögt ut för Somar Al-Majed, och det medgav han ju själv och sa ju i ett citat liksom att men det har inte varit, det är ingen katastrof, men jag har inte skapat någon ny dimension och gjort något helt otroligt. Jag har varit helt okej, en i mängden, vilket jag inte brukar gilla, men nu är det så. Det var många intressanta resonemang från honom, och han pratar ju också om att nyförvärv har alltid förtur, och att han förväntade sig någonstans att kanske starta på bänken mot Trelleborg, och att Fredrik Holst och Adam Hellborg skulle gå före då, även kopplat till prestationen mot Onsala och lite annat. Och sen sa han ju också, var uppriktig och sa att de här värvningarna tar han som en signal att han måste höja sig. Det var liksom inget han snackade bort, utan där var han ganska uppriktig, vilket jag tyckte var intressant. Och han var inne på att de värvningsansvariga har också sina jobb på spel. Har ni inte läst den intervjun så tycker jag att det finns en del intressanta svar där. Så att han var ganska uppriktig, men var såklart också inne på att bra lag behöver mycket konkurrens. Men hur tar han det om han skulle bli bänkad de fem första matcherna i Superettan? Hur tar Rasmus Jönsson det? Hur tar Benjamin Akwa det? Hur tar Ayan Kabashi det?
Mm. Ja, man får ju utgå ifrån att Holst och Hellborg ska starta, annars är det ju jättekonstigt om man varvar
dem. I sådana fall säger jag, hur tar Holst det? Hur tar Hellborg det?
Ja, nej men precis.
Alltså, det är väl någonstans bara Gigovic och Vilgot Karlsson som någonstans kanske kan acceptera.
Exakt. Nej men för Holst och Hellborg, och alltså plockar man in den typen av spelare, då är det ju för att de ska vara startspelare, annars finns det ju ingen anledning att göra en sån varvning. Då kan man ju lika bra satsa på sina egna unga talanger liksom, om man ändå tänker sätta någon av dem på bänken. Och det gör det intressant då, eftersom att man då har spelat 4-2-3-1. Det finns två defensiva mittfältsplatser i laget. Och Somar Al-Majed är, och Holst och Hellborg är alla liksom den positionen i laget. Ingen av dem kan liksom eller passar särskilt bra i en nummer 10-roll. Däremot om man skulle spela ett rakare tremanna mitt fält, kanske de kan passa in, men då borde man ju spela på det sättet och inte 4-2-3-1.
Ja, och samtidigt Somar Al-Majed är väl som bäst som ensam sexa. Adam Hellborg är väl som bäst som ensam sexa. Ja.
Och Holst?
Ja, det är ju en annan...
Är bäst som...
Ja, men det är ju liksom... Han är kanske bäst med en bredvid sig eller lite mer åtta touch på det, men just Somar Al-Majed och Adam Hellborg säger att de ska bilda ett sittande mittfält där. De kommer kanske inte komma i sina favoritytor hela tiden sådär, så som de vill. När vi, det är många som såg Somar Al-Majed i Landskrona BoIS när han dikterar villkoren som ensamsittande där, och Adam Hellborg har ju absolut inte varit en dominant allsvensk spelare, men har stundtals haft en viktig roll som väldigt utpräglad sexa i Sirius.
Men ska man tolka det här kanske som att Andreas Granqvist, sportchefen, tillsammans med tränarna Alvaro Santos och Mattias Lindström någonstans tar höjd för att okej, Al-Majed kom tillbaka i sista kvarten, höll jag på att säga, i förra säsongen.
Ja, det var sista kvarten.
Ja, det var till och med sista kvarten. Efter lång varit frånvaro på honom sedan året innan. Att de vet inte riktigt, kommer han tillbaka till den nivån? Och när han gör det, om han gör det, hur lång tid tar det? Att någonstans vet man inte riktigt vad man har Al-Majed, och därav plockat in de här spelarna.
Jo, absolut. Som vi var inne på tidigare, så det finns ju en skadehistorik på några spelare. Landgren också, Akwa lika så. Men jag vet inte, någonstans hade jag ju någon naiv liksom tro på att den här gången kanske HIF kan tänka lite annorlunda kring såna här värvningar och kan inte göra så liksom göra en ny FM-save, de som vet, de vet. Och kanske, ja, men satsa mer på kanske några ungdomar där och så, när det trots allt bara inom situationstecken är superettan. Men nu blev det samma grej som vi har fått se ganska många transferfönster i rad, med väldigt liksom högprofilerade värvningar och, som Sebbe är inne på, i grunden bra spelare och så, men vad gör det sett till helheten?
Du behöver ju inte gå längre tillbaka än till förra året faktiskt, med att se egentligen från start hur det värvades in och sen fylldes på, byttes ut, och spelarna som kom in var ju högkompetenta spelare, men det räckte ändå inte, så att det är ju ingen garanti för att det här ska räcka jättelångt för att man tar in.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu 1 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Spelare med meriter.
Nej, sen räckte det ju för den här nivån 2021 där det inte heller så bra ut. Det känns som vi klagade mer än vad vi jublade det året, men de gick ju faktiskt upp. Sen var den väldigt, väldigt svag superettan. Jag tror att den är lite bättre i år, men mer än en startelva. Alltså fler än 11 spelare har dessutom utgående kontrakt, vilket också är intressant i sammanhanget. När man lyfter upp exempelvis Vilgot Karlsson på ett årigt avtal, det var många som jublade där i slutet av förra året när man flyttade upp 4 egna juniorer. Men nu, vad är det ettåriga avtalet med Vilgot Karlsson värt egentligen, när man nu har gjort tagit de här besluten? Kommer han få en minut i superettan? Han kanske inte är tillräckligt bra för det. Men då borde man ju kanske inte ha flyttat upp honom. Och ett år, vad signalerar det egentligen? Tror man verkligen på honom då? Det är lite sådana frågor jag undrar över.
Jag är inte dummare än att jag förstår att det finns en del frågetecken här hos er kring hur HIF och tränarna ska ställa upp sitt lag. Nu är det ändå en bra bit in på försäsongen, om man inkluderar starten på tävlingssäsongen också då med Svenska Cupen. Vad ser ni för älvor framför er? Eller det går inte att säga.
Men jag tycker det, man ser väl, nu har det ju varit lite, eftersom Thomas Rogne är skadad för tillfället, så är det ju...
Just det, hur är statusen där?
Ja, det är väl någon vecka till, tror jag, kanske. Det är väl tveksamt om man spelar mot Kalmar. Jag har inte senaste nytt, men när jag pratade med Alvaro Santos förra veckan så sa han att någon vecka... Så det kanske finns säkert en risk att han inte är med mot Kalmar också, även om jag inte vet till 100%. Men så där har det ju varit, både Kasper Videll och Ali Sulic har ju fått spela nu, så det har ju varit svårt att se något tydligt tecken på vem av dem som går först bredvid Rogne då när han väl är tillbaka. Så det känns ju som en öppen kamp egentligen mellan de två, där jag väl tycker att alltjämt att eller tror att Videll går lite före, eftersom man sett i signalerna man skickar förra säsongen och sen också att han är dessutom inne på sista kontraktsåret nu, så det är ju nu eller till sommaren HF kan få en slant för honom. Och han, jag intervjuade honom inför matchen mot Trelleborg. Då sa han att det finns intresse från klubbar. Varit redan nu i vinter, och det är även klubbar som är liksom sugna på att knyta till sig honom till sommaren också. Så där kommer nog att finnas lite möjligheter.
Planen borde ju vara att sälja honom till sommaren och ta in Sulic om inte han har försvunnit, och så kanske man plockar tillbaka Charlie Weber som en backup innan hans kontrakt går ut. Jag vet inte, men Videll är ju ändå en spelare som man borde kunna få lite pengar för. Exakt. Men det verkar inte som något nytt kontraktförslag var på bordet.
Nej, det sa han att alltså de hade diskuterat lite grann, men inte så mycket, inte hört så mycket på sistone. Sen vet jag inte, det spelar ju inte oftast så jättefrispråkiga om sådana saker, men det var vad han sa i alla fall. Sen är ju känslan att Filip Reinhold är etta som högerback, och sen nu fick ju Emil Hellman startar mot Trelleborg, vilket var intressant eftersom Simon Bengtsson tidigare hade spelat tre raka 90 minuters matcher. Så uppenbarligen är det väl en mer öppen konkurrens där än vad man kanske trodde.
Fast det, ja, samtidigt Hellman blev utbytt efter 58 minuter.
Ja, han gjorde ingen bra insats, men det var ändå någon slags signal om att det fortsatt är en kamp. Men fördel Simon Bengtsson känns det ju tveklöst som i det långa loppet där. Sen är det mittfältet som vi har pratat om, där är det svårt att liksom veta här och nu.
Förutom att löper det till höger.
Ja, när man precis skulle komma till det. På kanterna löper och Erik Ring är ju ohotade som det ser ut i nuläget. Och sen är det också en kamp som kanske är lite 50-50 mellan Amar Muhsin och Amin Alhamawi längst fram på topp. De har fått starta varsin kuppmatch här nu. Alhamawi var ju dessutom lite sjuk i förra veckan, så han var kanske inte i fullt slag för 90 minuter. Kanske, det vet jag inte, men det kanske påverkar lite laguttagningen också.
Spelar 90 minuter sen i U21-derbyt igår tisdag. Amin Alhamawi. Jag hoppas det är en öppen kamp på högerbacksplatsen också. Viktor Blixt har någonting. Han visar en fredighet nu när han gjorde sin första tävlingsmatch. Sen det allsvenska kvalet när han hoppar in mot Trelleborg. Helt okej. Okay, i U21 också. Det är ju en ung spelare från liksom närområdet, från Österlen, som man värvade i konkurrens med andra klubbar, och man kan ju tycka att HF liksom, ja, men verkligen borde satsa på honom, och eftersom Filip Reinhold enligt vad jag tycker då inte har blivit någon succé, och så Andreas Landgren finns ju som ett högerbacksalternativ också, men jag hoppas att man noggrant tänker över den platsen där, och att man inte på automatik kör Reinhold bara för att han är lite mer erfaren och gillar att glidtacklas och täcker skott, utan att man verkligen funderar på om Blixt kanske är något att bygga vidare på.
Om vi vänder tillbaka nu då lite mer till Trelleborgs matchen. Förlust mot seriekonkurrenten. När jag har läst nu och då, även i min frånvaro, så har jag fått känslan av att det inte ser jättebra ut i HIF överlag. Och det är inte många segrar Santos Lindström har sedan de tog över efter Lennartsson. Och de har en trupp med många spelare som var stukade efter förra året också. Alltså, är det dags att sänka förväntningarna på HIF? Det är lite grann den känslan jag har fått i alla fall utifrån vad jag har kunnat läsa mig till.
Jag är ju inte imponerad hittills. Vi pratade ju om det i förra avsnittet. Just att, och då sa jag ju att HIF har mer att bevisa för mig innan jag kan säga att jag tror att de går upp i allsvenskan. Och jag står väl kvar där att det behöver hända lite grejer, och de behöver bli bättre om jag ska tro på det. Sen kan det absolut bli bättre, och som jag sa i början här av detta avsnittet, att Holst och Hellborg, nu var detta första matchen och de kan inte vara i fysiskt topptrim med allt vad det innebär, så det är klart att det kan bli en effekt här den de närmsta veckorna, men det måste det också bli, för annars HF har Öster i premiären, ett Öster som kvalade förra året till Allsvenskan och som alltjämt lär sikta in sig på toppen, så det är upp till bevis här nu inom kort för HF om de ska få liksom en positiv våg att surfa in i serien på.
Vad säger du, Erik? Två veckor sedan ni pratade om det, men det har ändå gått två veckor. Det har spelats tävlingsmatcher och vi har hört här nu att de inte har imponerat i tävlingsmatchen även om man gjorde fem mål mot Onsala.
Jag har väl varit ganska tydlig med vad jag tycker. Jag har inte blivit mer imponerad de senaste två veckorna. Alltså inkluderat Onsala-matchen. Det är lätt att bara kolla på 5-0 hur bra som helst. Och man gjorde jobbet så. Men det fanns ju skönhetsfläckar. Och sen Trelleborg har vi gått igenom. Så att jag är inne på Sebbes linje. Det är inte så att jag tänker att jag tar in... Om någon sätter liksom en pistol mot min tinning nu så tror jag inte jag tar HF bland topp 5. Men det kan ju ändras kommande veckor.
Men vad i matchen mot Trelleborg? Vilka spelmässiga ingredienser var det som var tydligt inte funkade? Var det uppspelen eller var det markeringar? Eller var det målchanser som inte förvaltades? Eller var det ett potpurri av allehanda slag? Eller vad?
Det mesta... Alltså i första halvlek så kan jag inte komma på mycket som funkade. Och det kändes som... P.O. Ljung fick matchen precis dit han ville med sitt Trelleborg och det var ett P.O. Ljung-spelande lag och ingen slump att det där P.O. Ljung-spelande laget gjorde två mål på fasta situationer heller.
Mm. Vart tar vi vägen nu? Har vi pratat färdigt om Benjamin Aqua? Ja, det har vi nog, va?
Nej, det har vi ju inte.
Nej, okej.
Okay. Jag träffar honom, eller träffar, men jag hälsar lite på honom och snackar lite snabbt med honom i samband med U21-arbet mot Boys på Olympiafältet. Och då sa han att nej, men det känns bättre och bättre och det bör inte dröja allt för länge innan jag är tillbaka. Men det har vi hört nu ett tag från Dale Reese också, exempelvis i The Medical Team. Så att man ska väl ta de orden med en viss nypa salt, men när vi frågade Dale Reese senast, det är ju några veckor sedan nu, då var det inte så att han uteslöt att Benjamin Aqua skulle vara tillbaka i en premiär, men ja, veckorna har ju gått så att det är klart att det är ett orosmål, men av Benjamin Aquas ord att döma så ser det ändå ut att vara någon form av ljuspunkt.
Och en Benjamin Aqua i form är något som det här HIF verkligen skulle behöva, något av en mönsterbrytare med sin fart och teknik i ett.
Ja, de behöver ju många mittfältare.
Kändes som en passning med skruv på till mig här, eller?
Nej, det var det absolut inte.
Nej, men det är klart att han, alltså det han visade upp i Allsvenskan förra året, alltså han gjorde ju några matcher som faktiskt var riktigt bra, alltså även på allsvensk nivå. Så som du säger, hans fart, hans teknik, alltså kombinationen av det och att kunna bryta mönster, det är ju klart att han sticker ju ut i den här HIF-truppen om han bara får vara skadefri och komma i form. Så ja, det är ju en spelare som borde vara en av lagets absolut bästa, men det är ju klart att det blir ett problem när han inte har varit med här på försäsongen och man vet inte hur hans fysiska status är. Hur redo är han om han väl liksom kan vara med i en matchtrupp i Superettan-premiären? Kommer det ta ytterligare någon månad innan han kan prestera på sin bästa nivå? Just nu känns det väldigt oklart.
En dimension till är ju att Benjamin Aqua, när vi har frågat honom tidigare, ja, men han vill vara ganska framskjuten, offensiv mittfältare. Mattias Lindström exempelvis har sagt nej, men han är bäst som sittande, lite mer sexa hållet. Så han bland annat efter träningsmatchen i Kina mot Elfsborg i somras, där Benjamin Aqua, där man verkligen fick en liten aha-upplevelse. Oj, det här ser bra ut, och sen fortsatte han under den allsvenska hösten och var väldigt bra stundtals. Så att någonstans har ju tränarna sagt tidigare att de ser ju honom också som en sittande mittfältare. Så att det är intressant att se vad det blir för spelsystem. Det kanske blir något helt nytt. Så 0-8-2.
Det hade varit revolutionerande.
Ja. 1-7-2.
Ja, vi får väl se om det är så. Ja, men nog känns väl Benjamin Aqua mer offensiv än defensiv i sin läggning.
Men han var ju jättebra när han hade en sittande roll.
Ja, han har ju det här tuffa spelet i sig också. Nästan lite emellanåt på gränsen till för tufft, lite oslipat. Drog på sig väldigt många varningar sitt första halvår i klubben, inte minst. Men just det här att han är ju ett offensivt hot med sin fart och teknik, så han kan ju egentligen spela i nästan vilken roll som helst på ett centralt mittfält, skulle jag säga. Men han har absolut kvalitet både defensivt och offensivt.
Jag tar fram här citat från Mattias Lindström 17 juni efter matchen mot Elfsborg, där i den träningsmatchen. Då sa Mattias Lindström, HIF-tränaren, om Benjamin Aqua: jag tycker han är bäst i sina defensiva egenskaper när han får rensa och är tuff och ordentlig. Han har bra arbetskapacitet och speluppfattning. Det är en bra spelare, men vi har många bra spelare där. Så att det var väl ett ganska tydligt svar just kring defensiv och egenskaper längre ner i banan.
17 juni sa du?
Korrekt.
Det kan ju vara så att Lindström har ändrat uppfattning sedan dess.
Ja, men Benjamin Aqua gjorde ju många matcher där sen i den positionen och var bra. Jag tror inte att Benjamin Aqua sen den 17 juni har blivit en helt annan spelare.
Debuttrenden, vad vill ni säga om det?
Men vi gjorde ju ett jobb, jag och Sebbe, om när vi kollade på alla HIF-spelars debuter inför den här Trelleborgs-matchen då, för kroken var ju då att Hellborg och Holst skulle debutera. Och det var ju inget härligt mönster, och det blev ju inte bättre nu när Holst och Hellborg fick tunga debuter också. Så att det är väl inte, man blev inte överanalyserad, det är bara, ja, det finns en trend där. Det har varit några tuffa debuter. Kalle Joelsson uppe i Täby 0-4 mot Frej exempelvis. Då pratar vi alltså tävlingsdebut och inte träningsmatcher. Så att den trenden byggdes på nu, kan man säga.
Så slutsatsen blir att det är skönt för nya spelare när debuten är över.
Ja, men så kan man säga.
Ja.
Då kan det bara bli bättre.
Det kan bara bli bättre. Okej, det kommer en match på söndag. Det är mot Kalmar, borta mot Kalmar. Allsvenska Kalmar i Svenska Cupen. Allsvenska Kalmar som då blivit av med Henrik Rydström till Malmö FF. Men som ändå är i förarsätet, som man brukar säga, för Svenska Cupen. Och det är väl mycket som talar för att de faktiskt kommer att gå vidare från gruppen också.
Ja, det är, på förhand ska det ju vara det starkaste laget trots spelartapp och tränartapp som lär bli betydande under den allsvenska säsongen. Men just i den här gruppen, sett över tre omgångar, så ska ju Kalmar vara favorit. Och just nu så hanterar de favorittrycket, för de står på 6 poäng, 6 gjorda mål, 2 insläppta. Och så har HIF 3 poäng, 6 gjorda, 3 insläppta. Trelleborg 3 poäng, 5 gjorda, 4 insläppta. Så är Onsala sist med 0 points.
Vilket också ganska väntat. Men kan ni alltså peka på någonting från, eventuellt från U21-matchen, med någonting som kan förändra hur HIF ställer upp mot Kalmar? Finns det några spaningar därifrån som kanske kastas in i leken?
Ja, men man ska väl inte ignorera det som HIF gjorde under tisdagen mot BoIS i U21, en tidig U21-premiär. Alltså man ska inte ignorera det kopplat till söndagens match. För det var intressant att det blev inte ett enda byte. De matchade sina spelare väldigt hårt. Vi kan ju bara dra laguppställningen så folk har det klart för sig. Nils Arvidsson startade och så Viktor Blixt högerback, ett P19 mittbackspar med Ludvig Wenström, William Westerlund och så Simon Bengtsson till vänster. Två sittande mittfältare, Lukas Kjellnäs och Mal Madjed och så Anton Nilsson till höger, Oliver Stojanovic Fredin i nummer 10 roll, Arjan Kabashi till vänster och så Amin Alamawi på topp.
Så 4-2-3-1 också där.
Ja. Och så ja, det var ju ett gäng A-lagsspelare som fick 90 minuter och man kan tolka det på olika sätt. Man kan tolka det som i Viktor Blixts fall att han kanske inte startar mot Kalmar för nu har han belastats hårt. Inom loppet av bara några dagar har han spelat ganska många minuter sett det vad han har gjort tidigare, för han har ju haft ett skadehelvete. Samtidigt som han kanske ville bocka av 99 minuter på Zuma Al-Majed och Amin Alamawi som Sebbe nämnde har ju varit sjuk och så vidare. Men om man ska ta rent spelmässigt, om det kom några signaler där, så tycker jag tyckte Lukas Kjellnäs var fin i HF igen. Vi har berömt honom många gånger. Fortfarande inget A-lagskontrakt. Det är inget officiellt i alla fall att han har blivit uppflyttad. Så fick HF en frispark precis utanför Borgs straffområde lite till höger. Ayan Kabashi tog den och Mattias Lindström skrek från bänken, ta den snabbt. Det gjorde Kabashi, rullade den till Anton Nilsson, överraskade Borgs försvaret och så satte han den lågt i bortre distinkt avslut. Men sammantaget blandad kompott. Man ska inte slå på några stora trummor liksom, sett i individuella insatser. Många heta dueller, en hel del liksom, heta känslor, faktiskt lite derbygnabb. Rent kvalitativt var det väl inte någon wow-faktor på tillställningen, utan det handlar mer om liksom, heta dueller och så. Oliver Stojanovic Fredin var jättenära att göra något mål. Arjen Kabashi hade något läge och så också. 1-0 blev det till HF.
Ja, får se om någons prestation räcker hela vägen in till en startplats i matchen mot Kalmar då på söndag. Där lär väl ändå Rasmus Jönsson starta för övrigt, gissar jag.
Ja, det borde han ju. Kopplat till att han ändå var en av de bättre mot Trelleborg, mål i två raka matcher
dessutom. Och 90 minuter, tre raka helger.
90 minuter, tre raka helger. Så där finns ja, men som sagt, det är inte någon mördande konkurrens på den positionen heller, men Rasmus Jönsson har gjort det bra, så det tycker jag definitivt att han förtjänar att starta igen.
Är han på nytt född? Han hade ju en väldigt jobbig säsong i fjol, eller ja, jo, det får man säga.
Ja, det är lite tidigt att säga, skulle jag säga, för han har ju, alltså det har ju blivit en annan Rasmus Jönsson de senaste åren. Det är ju inte samma lätta steg och flyt i allting, men att han besitter en bra spelförståelse och en fin passningsfot råder det ju inga tvivel om, tycker han. Även när han klev ner då som sexa mot slutet mot Trelleborg, så gjorde han det bra och hittade några fina crossbollar ut på kanterna och så. Han har ju mycket fotboll i sig, det är bara att han inte har fått ut allting de senaste åren. Sen om det kommer ett litet lyft här i år eller om trenden fortsätter, det är för tidigt att säga. Men det har ju sett positivt ut så här långt. Det känns ju som att han har tagit steg i rätt riktning mot att kunna bidra mer än vad han gjorde förra året.
Han spelar ju mindre än någonsin förra året. Man ska väga in att han är inne på sitt sista kontraktsår också, så att det finns väl en del politik med i detta också. Bestämmer HF sig tidigt för att vi tänker inte förlänga med Rasmus Jönsson, så är det ju ingen jätteidé att matcha honom särskilt hårt heller. Det ska man ha med sig över tid. Även om det har sett bra ut här nu, så är det bara försäsong. Det har inte gått särskilt lång tid och HF har som sagt, ja, som vi har sagt några gånger, många mittfältare och Ja, det är väl inte orimligt att tro att, att det kanske inte blir mer för Rasmus Jönsson efter den här säsongen i HF om det inte händer något väldigt, väldigt bra.
Okej, vi har varit inne i våra punkter och petat fram och tillbaka. Så frågan är ju, har vi rent av redan pratat om signaler som är en avslutande punkt? Eller finns det fler signaler som vi inte nämnt så här långt?
Nej, det finns många signaler. Men nej, men vi har kommit in på signalerna, tänker jag. Det jag sa för några minuter sedan om att kanske spela ett yngre lag och Wilkert Karlsson och allt det. Ja, ni som har lyssnat fattar ju att vi pratar om signalerna där, tänker jag. Så, ja, jag behöver inte rabbla det igen. Men det var de signalerna jag tänkte på i alla fall.
Och du nickar, Säbe, du har inga andra signaler?
Nej, men kopplat då till när vi pratade om startelvan också, att det känns ju som att vissa positioner är mer satta än andra, och sen så finns det ju en hel del positioner där det är ju faktiskt pågår en öppen kamp mellan vissa spelare. Så där är ju väldigt intressant att se framöver här nu in mot Superettan-premiären, vem som går först på de olika positionerna.
Men sen bara för att förtydliga för de som märker ord och sånt. Jag sitter inte här och säger att HIF har ett pensionärslag. För det, alltså jag vet åldern på spelarna. Jag är bara kopplat till att man flyttar upp 4 juniorer och vad som händer med dem. Och jada, jada, jada. Ja.
Vi är med. Mm? Vi förstår. Och vi tackar er som har lyssnat på veckans avsnitt av HIF-podden. Vi kommer tillbaka, var så säkra på det. Och då kommer vi att prata om hur det faktiskt gick i Svenska Cupen, bland annat. För om en vecka, då har vi facit. Nu får ni ta helg. Vi gör det inte riktigt än, men ni får göra det.
Det är bara onsdag.
Ja.
Lillördag.
Lillhelg. Ja, det är bra. Hej med er.
Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.